Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej allihopa och hjärtligt välkomna till Kulturbarnen avsnitt 75. Det är söndag den 20 november och jag heter Pontus de Wolf, musikskapare.
Och jag heter Ida Thirén, författare och kulturjournalist, eller vad man kallar det. Nåväl.
Ja, det kan man kalla det.
Det kan man kalla det. Ja, jag är då utbränd idag. Oh. Hur är det med dig, Pontus?
Jag var utbränd i veckan, så att jag kan relatera. Vi kan prata om detta stadie, men ditt är mer färskt, har jag förstått det som.
Ja, mitt är akut. Nej, men jag ska inte claima, jag ska inte göra cultural appropriation av uttrycket utbrändhet. Jag är inte riktigt utbränd, men jag känner mig väldigt trött. För jag har varit på teater med 4 9-åringar. Så att jag tror jag överskattar, det här är nog en ganska vanlig grej för mig, att jag överskattar min förmåga, för jag tänker så här, i teorin, jag bara, men det här så lyckas jag aldrig komma i tid och planera saker. Alltså jag har en idé hur saker ska gå till, som blir väldigt sällan i praktiken att det blir som jag tänkt mig. Mm. Och nu var jag så här, jag kanske sagt tidigare att jag skulle gå på Kullagulla, jag köpte biljetter till min dotter i födelsedagspresent till Kullagulla på Stadsteatern, och så tänkte jag, men då tar jag med plus 3 barn. Varför inte ta med 4 när jag ändå ska ta med 1, liksom.
Du hade inte med dig, du var den enda föräldern, så att säga.
Ja, för det var ju då mycket betydligt dyrare biljett för vuxna, som jag nämnt tidigare på den. Och fick med då 3 klasskompisar till min dotter, och det var ju jättekul för dem. Men det var ju mycket mer ansträngande än jag hade tänkt mig, för att det är ju så mycket ljud och ljus och intryck redan som det är. Tisdagstalen, Stadsteatern, Kulturhuset, och ska man koordinera alla tider, och ska de ha med sig mellis, för att det är så här, alltså, vi träffades så här klockan 11 och de kom inte hem förrän 4, så de måste ju ha någon slags lunch där någonstans, så att de koordinera så här, ett mackor på pausen på 20 minuter. Alltså, ja, det var, jag var, men det var ändå kul, men jag var nog lite överskattad och lite min förmåga, så jag känner mig ganska trött, men jag har gjort en insats för kulturen. Och fantastisk pjäs. Alltså helt otrolig. Alltså spring och se den här. Även för vuxna. Alltså det var, alltså jag är så fascinerad. Koreografin, regin. Wow. Alltså framför, alltså allting var bra. Skådespeleriet fantastiskt. Men just, alltså det jag nästan mest blir imponerad av är just hur de har fått ihop det här på scenen. Alltså scenografin, koreografin, regin. Där känner jag bara, wow. För att de har så små medel, men det händer så otroligt mycket på den här, det stora scenen på Stadsteatern. Och man får liksom, jag läste hela Kullagulla, det är 12 böcker som handlar om Kullagulla, som är ju en, Kullagulla börjar ju då som fattighjon, börjar 1900-talet, och sen så blir hon, gifter hon sig som 20-åring med en bok, en socialist. Ja. Så det finns ju en väldigt stark politisk budskap i pjäsen som blev väldigt påtagligt faktiskt när man såg den så här som en pjäs, för att det börjar med att hennes fattigdom, hon lider ju verkligen och svälter och sådär. Och sen då upptäcker de att hon är dotter till, spoiler alert, hon är dotter till patronen, eller hon är barnbarn till patronen, hon är den förlorade barnbarnet till patronen, och får då ta över gården, och plötsligt har hon ju makt och inflytande hur man kan förändra situationen då för fattiga, för nu vet hon ju själv hur det är att vara fattig. Och klarar inte av att gifta sig med någon sån här streber, utan hon vill ju ha någon som förstår, så då hittar hon den här mannen som är politiskt engagerad, och de gifter sig när hon är runt 20. Så boken, bokserien på 12 delar spänner sig från att hon är 12 till 20 ungefär.
Ja.
Och den här pjäsen på 2 timmar 40 minuter med 20 minuters paus utspelar sig då genom hela hennes liv, eller kan man säga. Och det händer ju väldigt mycket, och de får göra väldigt intressant, så för mig som själv skriver och funderar mycket kring hur man ska hoppa i handling och sådär, utan att det blir obegripligt för läsaren, så var det väldigt intressant att följa med hur de har gjort och valt att göra det här, för att det är verkligen så här, de verkligen bara, nu är det så här, nu är hon 18, man får bara köpa det. Mm. Och det är väldigt så små medel hur man accepterar det. Och jag tycker det var väldigt, väldigt bra gjort. Och barnen, jag har ju en väldigt bra testpublik på 4-9-åringar, för det var från 9 år. Och alla fattade ju jättemycket vad som pågick.
Vissa det är lite ord som, svåra, som i The Crown. Att hon bara, pop, nu är vi gamla.
Men så här, vissa ord, så här, måla, kludd eller tjänstejon, det visste ju inte de vad det var. Men just då står det hela, och så var det ett väldigt fint ögonblick när, mot slutet där, när Kulla Gulla bara, men vadå, ska det vara så här orättvist att vissa svälter och vissa har jättemycket pengar, så här, kan det verkligen vara så här? Och så var det en i mitt sällskap då, en av de här tjejerna som bara, nej! Ut i hela salen och alla bara skrattar, och så fint ögonblick. Ja. Bara, kan jag verkligen vara den enda som tycker att det ska inte ska vara så här? Så har jag bara hörn av tjejerna, nej! Från hjärtat liksom. Men jag läste den här serien själv när jag var 6 år gammal, vilket säger en del av mig tror jag. Ja. Jag var ganska liten alltså. Men böckerna är ju skrivna för kanske mer så här mellanstadiet, och jag läste dem över ett sommarlov innan jag började skolan när jag var 6 år. Och det är så här historia i min familj, så här, Ida läste 12 böcker när jag var 6 år, alltså det är så här en del av mytbildningen kring familjens historieskrivning. Och det har lagt väldigt djupt intryck på mig, det var det jag tänkte säga. Så att det sitter väldigt djupt i mig, den här berättelsen, och jag tror att det kanske har någon som berättade för mig att de hade läst artikeln, och någon som hade kommenterat att det har gjort ett stort inflytande på deras politiska bildning. Och jag tror faktiskt samma sak för mig, att jag har nog fått en ganska stark politisk övertygelse av att läsa den serien i tidig ålder.
Den är ju är att förväxla med Kajsa Kavat, alltså Astrid Lindgren-historien.
Ja, just det. Den här är lite mer misär. Alltså...
Ja.
Eller Kajsa Kavat.
De är utgivna hyfsat samma. Det står här att Kulla Gulla är utgiven mellan 1945 och 51. Och Kajsa Kavat kom 55. Men det är ju väldigt mycket en sån här att man använder ett barns röst för att state the obvious. Och kanske också påminner lite om det här greppet att berätta om omvärlden utifrån ett exempel i vårt eget lands historia. Mm.
De får ju med mycket så här, folk som åker till Amerika och fattigdom och kyrkan och sådär, de får ju med mycket.
Ja, det påminner ju också om utvandrarna till exempel, som är ju ett sånt där sätt egentligen att skapa empati för världen omkring oss genom att berätta att så här, vi hade det också för jävligt. Alltså, det behövs ju ibland liksom litterära verk för att påminnas om den liksom historien för de civila. Alltså, som inte bara är kungar och hertigar och krig.
Exakt. Utan... Det blir väldigt påtagligt tycker jag när man ser den här pjäsen, för att det är verkligen så här, det är ju så nyligen, alltså det är ju bara 100 kanske lite mer än 100 år sedan, men det slutade väl ungefär 100 år sedan. Så det är ju inte länge sedan, och ändå är det så här, folk svälter ihjäl och fryser ihjäl i Sverige. Och det var ju verkligen så, min egen släkt... hade det väldigt svårt. Liksom. Min farfars mamma och hennes 3 systrar dog alla av TBC till exempel.
Oh wow.
Eller vänta, TBC. Nej, inte TBC. Vad heter det? Jo, tuberkulos. Jo, för att min farfars mamma var sjuk och dog. Då fick hennes syster komma och ta hand om henne. Och då blev hon också smittad. Och så kom ytterligare en syster och blev också smittad. Oh, så alla 3 dog av tuberkulos. Och min farfar var då moderslös. Så det var ju lite olyckligt. Men, och han lever ju fortfarande. Så det här är ju, liksom, det är ju inte så långt tillbaka i historien liksom, den här tiden.
Nej. Det där påminner om... alltså, utvandrarna gjordes... Det var både... Det var John Troell som gjorde filmen, vill jag
den
minnas.
Första, nu kom det ju nu.
Och den är nästan... Ja, precis. Och det, problemet med den... Alltså, jag tycker den gamla är så bra att det blir svårt att läsa böckerna.
Böckerna för det var ju liksom så roliga, så här, kan jag säga. Jag har läst dem, jag tycker inte de är så jättekul att läsa.
Nej, men de är ju liksom nästan ordagrant som filmen. Fast filmen har även det här liksom otroliga skådisar inblandat.
Vad har du haft för dig sista tiden, Pontus?
Jo, apropå hade jag ett snack med en av producenterna för Snabba Cash 2. Och de berättade så kul att, eller kul och kul, men jag tyckte det var fascinerande att de hade svårt att skaffa fram just cash för filmen. För att det är liksom, när man ska, det förekommer ju stora sedelbuntar och väskor med pengar i. liksom.
Aha, du menar fysiskt undervärlden. Alltså som koreograf.
Ja. Ja, inte bara medel för att kunna producera filmen. Nej, just det, fysiska cash för att liksom kunna filma, för att när man gör närbilder och så där, så funkar inte fake pengar.
Aha.
För att då ser man att det är fake, för att okay. De nya är så liksom avancerade och så där, och man får inte trycka fake pengar. Det är
nej.
Olagligt.
Nej,
liksom.
Just det. Mm.
men och till råga på allt då, så det är inte bara att gå till en bankomat och liksom hämta ut, ja men filmproduktionen tog ut 5 miljoner i cash ur en bankomat. Så här, och banker vill inte ge ut det. Och får man det, då ser de alldeles för nytryckta ut. Liksom. Mm. Man kan inte bara låna 5 miljoner i cash. Liksom.
Mm.
Så det är ett oerhört problem. Men då tänkte jag på just den här transformationen som musik har gjort. Som jag har någon slags temaår att jag ställs inför det här att även om jag hyr en studio och spelar in med 8 musiker och det kostar så här 50 000 kronor för någon med pengar, då kommer jag ändå bli golvad av någon som sitter med en iPad på håltimmarna och gör ett beat på 3 sekunder. Liksom. Lite som så här TikTok är, att det är de yngre som äger hela musikbusinessen på något vis. Så undrar jag om det inte är dags för film att göra. Alltså en berättelse om till exempel förorten som berättas av kids som befinner sig i förorten.
Alltså lite så här, farväl Falkenberg fast typ Rinkeby.
Ja, visst. Mm, ja.
Absolut.
Men å andra sidan så gör de ju det i och med att de just TikTokar.
Jo, miniformat.
Den berättelsen finns ju liksom ute.
Och även svensk rapmusik, som sagt.
Nej, men det är inte det enda jag gjort. Jag har också inte fått stipendium från STIM.
Aj då.
Det är i sig inget konstigt, för att det årliga STIM-stipendiet, som kanske är det mest kända inom musikbranschen, det söks av typ 2000 människor och det är 149 eller något sånt där som får det. Så att det är liksom till låtskrivare, och det är både aspirerande och gamla favoriter som erhåller det. Förr i tiden så har de alltid skickat ut en så här lista på här är någon som fick det och här är ni som inte fick det, och så blir det någon slags liksom, man letar efter alla sina kompisar och sig själv, och sen bara, de fick det, jag fick inte. Alltså det är lite så. Och så har man alltid så här, det kommer alltid en månad innan jul, så man tänker så här, ska det bli julklappar i år, eller ska jag få liksom, du förstår. Man liksom hoppas lite på det där.
Jag sitter där med författarfondens stipendium som brukar delas ut så här, 22 december får man besked. Så jag sitter
så jag sitter också så här, man...
julklapparna får vänta till 23 december. Det är så.
Ja, nej men, och då slås jag av att, alltså jag har inget emot att inte få det, men man skickar ju in ändå. Men så är det alltid så här, det lustiga är att STIMs symbol, det är en så här, ett kolontecken och så 2 vertikala streck. Och det, så är det liksom på ett notpapper, så just markerar det slutet på låten och att man ska börja om liksom. Kolon, streck, det betyder att så här, hoppa tillbaks till det förra kolonet. Mm-hmm. Till exempel om det är en vers, om en vers ska spelas 2 gånger. Så skriver man inte ut hela versen identiskt igen. Utan då kan man använda sådana så här repristecken. Repristecken heter det. Men det roliga är att den är lite så här stilistiskt på snedden. Så att den ser ut som en så här sur gubbe-emoji. Alltså kolon och 2 lite snea streck. Så det är så här, hej, vi vill meddela att du inte fick årets stipendium. Blir den då. Det är ju såklart inte med flit, men jag fascineras av att det är liksom det första jag ser i mejlet är den här stora sur loggan som är liksom inte, den är inte gjord med baktanke, men den är liksom, det är den som levererar mig meddelandet om att jag inte får några pengar. Och det där måste ju liksom drabba drabba lite gamla tecken, tänker jag, då och då. Att de liksom mister sin funktion eller sin ursprungliga mening. Och liksom får någon slags ny, i och med liksom den här attack-emoji-kulturen som vi har nu. Det är liksom som, det skrivs ju inte ett sms utan en emoji, känns det som.
Mm. Min dotter blev väldigt arg för mig, men jag skickar sms utan emoji, för hon tycker att jag är oförskämd.
Ja, otydlig typ. Mm. Nej, men det är verkligen lite så här att man, det är typ en markör att inte ha med emoji. För att det är så här, jag har lite bråttom. Jag vill vara lite korrekt. Men just som att det är så här, de har det svårt, de gamla tecknena. Till exempel tänkte jag på det här liksom kolonstreck, det som innebär pengar. Det kan ju verkligen så här missförstås som någonting annat. Om ens hjärna bara letar efter så här betydelser, bildliga betydelser i tecken. Som de flesta som jag smsar med, de använder inte ens punkt. Utan liksom bara, man ska bara ha pågående.
Jag skriver inte punkt i ett sms typ. Knappt.
Nej, vem tar sig tid för det?
Nej.
Förutom jag.
Ja. Men du fick inga pengar.
Jag gör det när... Nej, jag fick inga pengar. Men det är inte det enda jag har gjort. Jag har också, jag gjorde min schyssta inspelning i förra veckan och därav min utbrändhet. Det var ju bara en konstnärlig utbrändhet som ledde till att jag så här skickade alla mina mail som jag hade dragit mig från i torsdags.
Mm.
Men det roliga var att det gick jättebra. Vi var i 2 dygn i den här enorma studion och 8 musiker, 4 artister och en massa låtar.
Spännande.
Som kom ut av det.
Jag har också haft en här skön vecka att äntligen ta tag i saker, för nu är jag ju hemma från USA och börjar landa lite i tillbaka så här. Äntligen fått hit min hund.
Ja, du och er hund, eller?
Ja, jag fick ju hem min hund nu, för jag lämnade min hund i USA då under pandemin. Jag kunde ju knappt flyga själv, så jag absolut inte flyga med ett hund. Det var alldeles för komplicerat att falla papper och sådär. Och sen har den bott lite olika hos vänner och familj och sådär i USA, men lång historia, men nu äntligen är den tillbaka i Sverige, så det är väldigt skönt för min dotter framförallt, som har verkligen saknat henne jättemycket, och också skönt att ha det så avklarat. Så nu behöver jag aldrig mer åka till USA. Nu har jag klarat av all min business i USA, så det känns väldigt skönt. Och jag börjar äntligen bli fri från jetlagen. Det är väldigt jobbigt att flyga från USA till Sverige så här års, för det finns ingen så här dygnsrytm, alltså, det finns inget dagsljus att förhålla sig till, så man blir väldigt förvirrad av dygnsrytmen. Men nu börjar jag återhämta mig, så jag har också haft så här veckan när jag typ känner att jag äntligen börjar komma ikapp lite grann och beta av grejer och sådär. Så det har varit väldigt skönt, och jag tror att jag kanske har kommit till insikt nu hur jag ska gå vidare med min bok. Jag har ju suttit fast ganska länge nu, men jag tror att jag har fått en ny idé. Så jag träffar mitt förlag nästa vecka igen och se vad de säger. Och sen har jag ju varit på en till teater. Så jag har ju varit på 2 teater den här veckan. Både igår och idag. Och den jag såg igår vill jag också faktiskt rekommendera väldigt varmt. Den jag såg idag var alltså Kullagulla på Stadsteatern. Koreografin av Katarina Alvin. Och den jag såg igår var Lilla dödsdansen av Christian Hallberg. Eller då egentligen av August Strindberg i ny version. Eller inspirerad av August Strindbergs Dödsdansen. Och det var på Dramaten, på Lilla Dramaten, uppe i tornrummet. Då får man gå upp för en trappa längst upp. Och det är alltså inspirerat av Dödsdansen, som är en av Strindbergs pjäser, som handlar om ett par som dansar, och det blir triangeldrama, och valsen blir som en symbol för dramat. Men i den här pjäsen av Christian Hallberg så är det en 3 barn som, vars föräldrar bråkar i bakgrunden, vilket då kan vara de här människorna från Dödsdansen, om man säger så. Nu är det deras barn har de här skrikande föräldrarna i bakgrunden, vilket var jättejobbigt att lyssna på faktiskt. PTSD-varning om man har bråkande föräldrar. Jag har inte haft det, så det var väldigt skönt. Men jag kan tänka mig att det är jobbigt att se för andra. Och så är det så att bror och syster, tjejen håller på med kampsport och ska ha någon tävling, och killen ber henne om hjälp att lära sig dansa vals, för att han ska ha en läxa, för han har missat så mycket i skolan, så han måste klara den här läxan, så får han gå om sin skola. Vilket typ inte händer nu för tiden, men ändå, det är berättelsen. Och ska hans klasskompis komma dit, och de ska öva sig på dansa vals, och klasskompisen kommer dit, visar sig, för att han är förälskad i systern, eller vill bli ihop med systern. Hon är med såhär 13, 14, 12, 11 och 14 år eller sånt där. Sen blir det så att då ska de dansa vals ihop med de här 2 killarna och öva sig. Och då händer det någonting. Det blir en liten romantic vibe, så att säga. Så det finns en liten sån, plötsligt blir det en liten stämning mellan dem. Och de är så här, oj vänta lite, vad händer nu? Typ. Och det är jättemycket bråk mellan syskonen. Ja, men jättemycket drama och mycket effektivt berättande på kort tid. Alltså den är 45 minuter lång. Och det var så mycket spännande och kul. Också fantastiskt bra, jätteduktiga skådespelare. Bara 3 skådespelare på scen. Ja, jag måste säga Arman Fanny, Rita Hjelm och Victor Ström var skådespelarna. Alla var jätteduktiga. Så att jag, också sån här, från ungefär 10 år. Så har man barn i sin närhet den här åldern så kan jag verkligen tipsa om båda de här pjäserna. Men även faktiskt att gå och se som vuxen.
Vilken scen var det på Dramaten?
Lilla Dramaten, eller vad heter den? Unga Dramaten heter den. Tornrummet, det är längst upp vid målarsalen. Man går upp för alla, man får gå upp för trapporna.
Ja, ah, vad spännande.
Ja, jag måste säga, det... ja, tips verkligen. Mm. Alltså jättebra båda 2 pjäserna.
Nice. Det är ju extremt stor skillnad på scenerna mellan Dramaten och Stadsteatern rent sådär tekniskt sett.
Ja.
För Dramaten är ju så himla gammal att det är liksom helt... där får man ju till exempel inte... Där är det svåra att liksom skapa fritt från huvudet, utan man måste ju hela tiden ta rummet och lokalen i beaktning. Mm. Man kan ju till exempel inte såga upp golvet för att man vill göra en trappa till en källare. Eller att någon ska så här dyka upp. Där är ju Stadsteatern en mycket mer modern scen där man kan liksom leka med de dimensionerna på ett annat sätt.
Det finns också säkert lukt, tycker jag, på Stadsteaterns pjäser. Jag har ändå varit ganska många i den här stora teatern. Jag var ju på Sound of Music också där med min dotter ganska nyligen. Och det är ju verkligen, det finns ju verkligen en look för hur de här pjäserna görs. Ja, det blir ju så när man kanske har samma människor som jobbat där i 20 år och fortsätter liksom, göra sina idéer.
I guess so. Jag var på den här Veronica Maggio, Oskar Lindros, Det kommer alltid vara vi.
Mm-hmm.
Härom veckan. Det är imponerande också att de kan använda stora scenen för så pass olika pjäser. Alltså med scenografi och så, för olika veckodagar. För den är en succé och är som en musikal eller en
jukebox. Men de är inte med i pjäsen, utan det är andra människor inspirerade av dem, typ. Eller som...
Ja, precis. Det handlar ju, de var ju ett par och så spelade de in hennes skiva tillsammans, den här Och vinnaren är.
Ja, de var ihop på riktigt, Oskar Lindros och Veronica.
Ja, precis. Okay. Han producerade då den skivan. Och liksom, de mejslade väl fram det som var hennes, det som blev hennes sound. Som fortfarande funkar. Från att hon hade, hennes första platta hade ju så här Dumpa mig, om du minns den låten. Det är ett ganska annorlunda indie-sound. Liksom. Mm. Sen kom det här svänga med stråk och att det är lite... Ja, det fick ett annat sväng. Men det var märkligt nog inte den skivan som musiken togs ifrån när det gällde liksom hennes låtar, utan det var skivan därpå, men som väl kanske handlade lite mer om deras breakup. Den hon gjorde med Christian Waltz. Med Jag kommer och de där. Men det är liksom större hits på den. Så att det blev tacksammare. Det var ett mindfuck att kvällen jag var där, som inte var någon premiär utan en vanlig kväll, då var Veronica Maggio i publiken.
Oj!
Så hon på väg ut så blev ju det en väldigt så här konstig, eftersom man har sett en karaktär baseras på henne i 2 timmar, så flippade kidsen liksom.
Oj.
Över den här personen som det var. För hon hade varken lösmustasch eller trenchcoat, utan var där liksom i egen hög person.
Var det hennes första gång hon såg den live, eller vet man det?
Det sa hon inget om till mig.
Hon bara Pontus.
Det här var min andra gång. Nej, hon hade ju ingen roll. Hon hade inget där att göra officiellt, så att säga. Utan... men jag kan inte, hon var säkert bjuden på premiären också. Hon kanske ville se om den. Det är väldigt gott betyg i sådana fall.
Eller så
vill
hon inte vara på
att hon var där överhuvudtaget.
Ja.
Så kan det också vara. Ja.
Men jag vill passa på att tipsa om Sara Villius bok Paradis. Jag var på releasen här för några veckor sedan på Söderbokhandeln.
Mm.
Jag tipsar om den. Den är jättefin. Det är en inte så lång bok. Den är... 200 sidor knappt. Och det är väldigt luftig. Det är den tredje boken i en trilogi som handlar om en kvinna som går igenom lite olika saker i livet. Och jag har faktiskt varit med på ett litet hörn med den här boken. Och läst och kommenterat lite innan den blev klar. Så det var ju en kul uppgift. Hon frågade mig om jag kunde göra det.
Ja, vad roligt.
Så att jag tycker den blev jättefin, jättefint omslag också på Norstedts. Så den kan jag verkligen rekommendera. Jag ska läsa den nu i slutgiltig form. Jag har inte läst sista versionen så att säga. Men den blev tips om. Sen vill jag också, nu tänkte jag faktiskt läsa. Nu har den redan, nu, jag är så svårt att veta vilka böcker jag kan tipsa om för det här med Kulturrådet. Jag vet ju inte, jag vill inte tipsa om böcker.
Ja, du läser
jag
har böcker dem. Åt dem. Ja.
Jag läser ju så här 20 böcker i månaden nu åt Kulturrådet. Och då kan inte jag kanske säga vad jag tycker om böckerna innan jag har ett, mitt beslut. Eller så här. Och så blir det också, man får också inte berätta vilka böcker som jag har läst. För det ska ju vara så här, det kommer från gruppen. Man får inte reda på vilka böcker jag har läst. Så det är lite så här vagt. Vilka böcker jag har läst. Men den här boken kan jag ju tipsa om. För den här har jag ju, kommer jag ju jäva. Jag kommer ju gå ur rummet.
Vad brukar du skicka för emoji när du skriver att de inte får pengar från dig?
Det är inte jag som skriver det. Jag kan berätta hur det går till faktiskt. Det är så att vi läser ju då. Och sen träffas vi och då går vi igenom, det finns ett väldigt protokoll, vilka som har läst vilka böcker. Och sen så säger man då ett kort utlåtande på bara kanske några minuter, för det är inte mycket tid. Alltså att det kanske är så 50 böcker vi ska gå igenom på en dag. Och så föreslår man då för man tycker att det ska få pengar eller inte. Och sen så har man två läsare och den andra läsaren får säga för den tycker också att den ska få pengar eller inte. Och oftast då, är man överens så är det ju oftast det som blir. Är man inte överens får man ta in en till läsare till nästa gång. Och, eller så får man diskutera en stund och se om man kan landa i någonting utifrån de här, det finns ju färdiga kriterier då som sagt, vad som uppdraget innebär men till exempel den här boken, kommer, i och med att jag har varit lite inblandad kommer jag ju lämna rummet då jag kommer säga jäv och så kommer jag gå ut så jag kommer inte ens höra vad de har att säga.
Säger man jäv högt och går ut?
Man måste inte säga just det ordet, det är inte som så här Uno eller liksom.
Jag önskar ni var lite mer dramatiska på
bingo.
Lite mer engelska parlamentet liksom. Att man dunkar i bordet när
ja,
man håller med.
Precis. Nej, det är inga såna här, inga såna, men då får man alltså lämna rummet. Men en bok som jag vågar ju typ inte säga någonting. En bok som inte har varit med i Kulturrådet när jag var med, den kan jag ju tipsa om. Jag tycker ju att Johannes Anjurus bok var väldigt nya bok tips också. Men det har jag ju nämnt lite grann tidigare. Den var ju Augustpriset nominerad nu. Excel, eller hur man uttalar den. Den är väldigt intressant. Den är liksom lite sci-fi, samhällskritik. Som är nu, fast ändå inte nu, kan man säga. Och så här, handlar om förorten och problem. Men också lite sci-fi. Lite så här rollspel. Jag tror faktiskt att du skulle tycka om den, Pontus. Så jag kan tipsa dig kanske om den.
Ja.
Sen har jag också sett en tv-serie. Men nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Ah, okej. Okay. Vad har du... Gud, jag förstör min hjärna. Fungerar.
Tack. Men blir inte du lite sugen på att skriva teater när du går på bra teater?
Jo, det blir jag faktiskt. Ja. Verkligen. Jag tänkte faktiskt på det senast häromdagen. Det är väldigt många författare som får pengar att skriva pjäser. Det finns ju säkert pengar man kan söka för att skriva en pjäs på svenska. Och då är det ganska många som gör det. Så många pjäser som kommer så här, nyskrivna svenska pjäser är ju typ svenska författare som har fått 80 000 från något stipendium att skriva en pjäs. Det finns en hel industri bakom det här.
Ja, eller hur? Men det är smart för att då behöver man inte beskriva så mycket miljöer. Eller liksom, det är mest dialog, I guess. Jag har aldrig skrivit ett teatermanus.
Ja, man skulle skriva också hur de ska röra sig, antar jag. Men det
är inte det liksom regissör? Ja, man kan ju skriva lite så här exits to the right. Nej, men att de... Men det är inte... Ja, men det är därför det kan gå fort, tänker jag.
Ja, det här är nog inte så uppskattat av pjäsförfattare. Det är bara, det är så lätt att skriva en pjäs.
Nej, lätt och lätt. Det är lätt att skriva en dålig pjäs. Det är det jag menar.
Ja, jo, men det kan vi absolut göra.
Ja, men man kan stycka upp ramarna.
Men, rent generellt tycker jag att folk borde läsa mer och skriva mindre. Det tycker jag är en bra tumregel.
Ja, man behöver inte göra allting själv.
Nej, men jag tror att många människor skulle skriva bättre om de läste lite mer. Vi har sett väldigt många, även författare och skribenter, som inte läser så mycket. Och det tror jag man förlorar på.
Ja, verkligen. Men jag känner ofta att det är så här, om jag går på bra musik så vill jag liksom göra egen musik. Fast där blir det lite mera... one-to-one i
Skala. Nej, men faktum är att när jag var på Älskarinnorna, heter den väl, av Jelinek Näck, på Uppsala Stadsteater för ett tag sedan. Jag pratade om det på den också. När jag var på väg hem, då tar jag typ en timme att åka pendeln från Uppsala till Stockholm. Och då skrev jag faktiskt en hel pjäs. För att jag, alltså baserat på min nästa roman. Så jag hade ju redan storyn i huvudet. Så jag bara, men här skulle kunna man göra en pjäs. Så jag skrev liksom en, i princip nästan en färdig, kortare pjäs. För att jag hade ju redan dialogen klar i huvudet. Och det är ju väldigt kul, för då kan man ju twista om det som jag redan... Jag fick en ny blick på det jag har skrivit själv. När jag skrev det bara dialog.
Ja, precis. Det är jättespännande. Men det är väldigt... rakt på sak, sådär.
Man måste ju få fram all informationen bara genom dialog, så det blir väldigt sådär. Och det är jättemånga som sagt till mig om min roman, min första roman då, alltså såhär, att den skulle bli väldigt bra som en film, för att det är väldigt mycket dialog. Och jag har fått ganska mycket komplimanger för min dialog faktiskt, så det tycker jag är väldigt kul. Men jag tror också att just för att det är så mycket dialog och såhär, man får fram ganska mycket hur folk pratar. Och det är ju typ så film funkar och teater funkar. Så att det är många som sagt till mig, det här borde bli en film eller borde bli det. För att just för att den har, jag tror att den har mycket det där. Och det är inte alltid som lämpar sig. Vissa berättelser funkar inte lika bra genom dialog. Men vissa kan man ju få fram ganska mycket information genom hur folk pratar.
Ja, verkligen. Men skrev du den i telefonen eller så?
Jag hade med mig min iPad. Så jag satt och skrev på min iPad. Snyggt.
Det där kan man ju publicera i, vad heter det? Vet du hur man gör det? När man skriver sig på Twitter. Twitter är ett hett ämne nu. I och med att det håller på... Alltså det är kort genomgång. Det var väl en vecka sedan som Elon Musk började liksom kicka folk från Twitter. Och precis innan helgen här så var det lite domedagsstämning. För att då hade han råkat kicka något så här tekniskt team som liksom håller i själva infrastrukturen. Så att det blev en massa strul.
Mm-hmm.
Det började med att han ville liksom ta betalt för de här blåa...
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Ikonerna som när man är bekräftad.
Just det. Och så var det väl någon som la upp att de var låtsade att de var något de inte var. Och så var det aktier som gick ner för att de hade sagt att de inte skulle göra någonting.
Precis. Ja, det blev ju väldigt kaosigt. Men sen har han börjat ge folk sparken också, höger och vänster. För det är väldigt, väldigt många anställda på Twitter. Och egentligen är det kanske inte alla som behövs. Men man behöver inte liksom hugga så vilt höger och vänster omkring sig. Bland annat så kickade han något säkerhetsteam. Vilket gjorde att så här, alla badgar på... i kontoret slutade fungera.
Ah.
Alltså de som man går in och ut ur. Så att han var så här... Alla blev inlåsta då. I huset. Och då via Twitter så återanställde han personen som kunde låsa upp dem.
Alltså.
Så att den personen fick komma tillbaka till huset. Alltså det är så lekstuga, väl?
Ja. Ah. Nej, män väldigt, och väldigt makt, det är de mix. Det är bara så enkelt alltså.
Ja.
Man ska inte ge för mycket makt till män.
Nej. Och där, men och nu har de ju tagit, nu har det slutat funka den här copyright, det som indikerar copyright. Alltså när man, om man lägger upp någonting med en copyrightad låt, så finns det ju moderna verktyg som funkar som Shazam ungefär, som säger så här: ajabaja, du äger inte rättigheterna till den här musiken.
Mm-hmm. Okay.
Vi tar bort ditt innehåll. Så är det ju på Instagram till exempel.
Ja, och även TikTok.
Att den blir så här.
Mm.
Ja, så då får man lägga till, man kan ju göra det liksom enligt spelets regler med så här ad music. Och då får ju upphovsrättspersonerna lite pengar.
Mm.
Det blir som en stream ungefär. Men det har slutat fungera på Twitter, så nu lägger folk upp så här långfilmer i liksom 4K. Så att det...
som Pirate Bay på Twitter.
Ja, men inte ens något så här länk till, utan så här är filmen.
Mm.
Man kan se den i telefonen, precis. Men då delas det upp som en så här thread. Alltså en tråd.
Mm.
För det, så det är när folk viktigpettar, sånt som jag brukar scrolla förbi, så här, varför fungerar räntan som den gör? A thread. Och så är det så här, en snedstreck 37, alltså en av 37 tweets. Men då, den skriver man väl ju alltid liksom som ett helt dokument, fattar jag det som. Och sen liksom lägger in, har du gjort det någon gång?
Jag fattar ingenting vad du säger.
När det står så här, här följer en tråd.
Ja.
Så här ska jag förklara hur bilar fungerar.
Mm.
Här är en tråd i 35 delar.
Mm.
Och så använder man trådemojin. Då kan jag inte tänka mig att man sitter och skriver de 35.
Nej, man kan ju trycka på plus. Man trycker på plus där nere, så kommer det upp en ny ruta. Så fortsätter man där, så trycker man på plus igen.
Okej, och sen publicerar man hela tråden på en gång. Liksom.
Det tror jag. Men det finns ett bättre sätt som jag inte känner till. Men ja.
Ja, okej. Okay. Nej, men det löste lite tillvägagångssättet för mig.
Mm.
Så att jag förstår det bättre. Men så skulle du kunna göra med din dialog, liksom. Publicera på Twitter.
Aha, du menar att jag ska lägga upp min pjäs på... Nej, jag vill ha betalt. Tack. Så att...
Okej.
Och jag vill inte heller lägga ut min pjäs innan min bok har kommit. Eftersom den bygger på min bok. Så det, den här, den kommer ligga i min lilla skymundan här närmsta året. Så.
Mm.
Så är det faktiskt.
Ja, jag fattar. Ja. Det är spännande.
Men jag har ju sett den här nya filmen med Lindsay Lohan också, som finns på Netflix.
Spännande. En romcom, eller?
Ja, det är en sån klassisk julfilm. Så här. Netflix har ju, även förra året hade de ju också så här, Castle for Christmas, julfilm.
Ja, just det.
Och nu är det väl så här, wow. Och nu är det då med Lindsay Lohan, Falling for Christmas, eller Falling in Love, eller heter. Hon trillar då ner för ett stup. Nerför ett berg i en skidort, någon slags alpliknande skidort, fast det är ändå i USA någonstans. Det var ju, alltså jag känner så här, kastar man Lindsay Lohan som huvudperson, man vet ju att det kommer bli camp. Det tycker jag att de gör, det fina med filmen är att de gör camp, alltså de kör all the way. Det är så här, de vet att det här är en LOL-film, för att det är Lindsay Lohan har ju spårat liksom. Och så har de kul med det, istället för att låtsas att det ska vara någon slags seriös. Så jag tyckte att den var väldigt underhållande.
Ja, men gud vad bra.
Mm.
Stackars Lindsay. Man undrar ju henne, alltså är det Mean Girls? Det är väl hennes...
Ja, men även Föräldrafällan är det väl, när hon spelar tvillingar, spelar två barn.
Aha! Ja, då var hon barnskådis. Men det var då allt gick snett helt enkelt. Men Mean Girls vurmar man ändå för. Det är en fin film.
Ja, så bra.
När hon är, vadå? Ny på nya skolan. Hon bär böckerna så här amerikanskt med liksom korsade ärmar över.
Ja.
Hon jumper typ. De har inga ryggsäckar i den filmen.
Just det. Väldigt. Nej, men man hade skrivit i slagorna. Så att ja... Jag har faktiskt funderat över en sak som jag vill ta upp innan vi rundar av. Johanna Nordström, komiker och framförallt känd som poddare, har ju släppt sin special på Netflix. Komedispecial.
Just det.
Och jag lyssnade på deras podcast. Och då,
det gjorde jag med.
Gjorde du, och då pratade
ibland
med,
orkar jag återvända till det. De är väldigt duktiga. När man behöver den här energikicken.
Man får en energikick. Ja, det är lite så kul. Mm. Vad har de utat på för galenskaper? Liksom. Jag tycker det är kul att lyssna. Och då pratar hon om att inga andra komiker har lyft fram hennes special. Ingen utan Petrina Solange. Som jag förresten har intervjuat i Malmö. Och träffat då IRL, och jag tycker det är fantastiskt trevlig. Jag verkligen älskar Petrina Solange. Så jag förvånar mig inte minsta. Att hon var den enda som lyfte fram det här. Men det jag intresserade mig då inför det här, att hon kommenterade att inga andra komiker hade lyft fram hennes special. För hon menar då att så här, många andra komiker menar att man måste så här, ha harvat fram och uppträtt på små komediställen. Och hon kör så här hyfsat, kanske har gjort en del mindre gig, men går ganska snabbt och så här, gör så här 50 utsålda spelningar på 30 dagar, varav två är i Globen. Så här, fyller Globen på 2 dagar. Men det intressanta är att Johanna Nordström tilltalar en helt annan publik än den vanliga stand-up-publiken. inte helt, men stora drag.
Gud, ja.
Det är så här, framförallt är det ju unga tjejer som gillar henne. Och ja. Det är ju en grupp som kanske inte annars misstänker jag går på typiskt repsträpp på stand-up. Och,
nej, de jämför inte henne med andra stand-up.
Nej, de gillar henne för att de gillar henne. Liksom. Det är deras grej. Ja, och ja. Det tycker jag är så här fantastiskt kul. Men jag kan förstå så här, då finns det de här bittra komikergubbarna som då inte vill lyfta fram henne. Hon har säkert rätt i det att de inte vill lyfta fram henne.
Ja,
för de
ja.
Kanske inte tycker att hon är rolig. Alltså, så kan det ju vara att de tycker inte hon är rolig. Eller så är det bara så att de känner så här, det här, hon är inte en av oss. Liksom. Och sen har jag hört henne lyfta fram någon annan komiker i deras podcast heller. Så jag kan också känna att ingen tips.
Så är det,
ja. Såhär, jag har inte hört dig tipsa om... Ja. Så att det är ju lite så att man ger och tar också. Men så har jag också märkt...
Det är roligt vad man har för självbild eller liksom vad man tycker sig tillhöra rent.
Exakt. Såhär, hon uppfattar att hon tillhör dem, men de uppfattar inte att hon tillhör dem. Liksom. Och jag tycker det finns flera grejer det här som jag tycker är väldigt intressanta såhär, utifrån då ett analysperspektiv. Man säger. Dels har jag ju noterat det här själv i min egen karriär, alltså mitt liv kulturarbetare, att när folk väl behöver någon som promotar dem, då vill de gärna att andra ska tipsa och länka till deras grejer. Men folk är ju inte lika snabba att göra det kanske med andra. Jag har fått flera gånger under årens lopp så här, folk som bara säger, åh, kan inte du tipsa om den här grejen jag gjort? Jag bara, men har du tipsat, jag säger inte direkt ut, men jag tänker så här, har du någon tipsat om någonting jag har gjort? Men då har de ju oftast inte då. Och då är man så här, nu behöver du någonting, då tycker du att det är självklart, men du har aldrig själv tänkt på att du skulle tipsa om någon annans grejer. Och det är lite så här, nu vet jag inte om hon har kanske gjort det på Instagram, jag följer inte henne på Instagram, men jag har i alla fall inte hört henne tipsa om några andra specials i podden, som hon är så här, Sveriges största podd. Så ville hon tipsa om någon så kunde hon gjort det där. Men det kanske hon har gjort på Instagram, det har jag inte koll på, men jag tyckte det var en intressant grej som jag har sett många göra så här. Varför är det ingen som tipsar mig? Så bara, tipsar inte om någon annan heller, så det är så här, okej. Men det är en faktor. Men en annan grej jag tänkte på med det här var också, oavsett då, vi kan ju säga, det kan ju vara så att de här komikerna inte tycker att hon är rolig helt enkelt och inte vill tipsa om det, därför det får man ju köpa då, eller acceptera då. Men sen finns det ju också det här, så finns det också den här grejen att man alltid är lite mer irriterad på de som är nära en själv. För jag kan ju så här, jag kan ju kolla på Young Royals och tycka det är så här, det är skitbra, jag älskar det, tipsa om det. För alla vet att så här, ja, det är en tonårssåpa. Det är ingen som, jag sitter så här, etablerat författare och sitter med i kulturrådet. Alltså, jag är 37 år gammal. Det är ingen som kommer att vara så här, Ida är nog... Alla förstår ju att det finns ett avstånd mellan mig och Young Royals. Förstår du vad jag menar? Medan om jag kanske själv var så här 23, då kanske jag inte hade velat säga till folk att jag gillar Young Royals. För då kanske folk tänkte så här, Ida är som dem.
Är avundsjuk.
Nej, att jag är för nära. Nej. Förstår du?
Ja.
Alltså, jag är för nära. Det är lite pinsamt.
Just det, ja, jag fattar.
Alltså, jag är 23, kanske det är pinsamt att gilla Young Royals. När jag är 37 så är det mer så här, det är så uppenbart att jag inte tittar på det med den närmsta blicken. Förstår du vad jag menar? Att det finns redan ett avstånd mellan oss.
Ja, jag förstår verkligen.
Och det här kopplar jag då till den här grejerna med att så här, jag kan lyssna på Ursäkta-podden och tycka att det är jättekul, för jag typ så här, det här är... Visst, det finns överlappande, vi har samma bekanta och sådär, men jag kan tycka så här, det här är en annan liv. Jag har distans till det här.
Ja.
Medans kanske om man då är komiker och Johanna Nordström släpper en komedispecial på Netflix, vilket är så här alla komikers dröm, det är klart som fan att de blir skitsura, för de vill ju också göra det.
Jag
har ju inga ambitioner att släppa en comedyspecial, så jag har ju ingen anledning att bry mig vad hon får göra sin grej, hon får ha sin publik. Jag tycker bäst att det är intressant som ett fenomen, men hade jag själv varit komiker, då kanske jag inte hade haft samma syn på det här nu. Då kanske jag suttit här och stört mig på Johanna Nordström. Förstår du? Nu tycker jag bara att hon är charmig.
Det kanske också går en förbi. Alltså, man kan ju betrygga Johanna Nordström och alla som bryr sig om henne att ungdomar känner ju inte till någon annan svensk stand-up-komiker. Så det är ingen som bryr sig. Hon har ingen nytta av att bli upplyft av någon.
Nej, men snarare kanske det är så att de som går på henne kanske blir nyfikna på att se andra komiker. Och bara, kanske det var ju kul med stand-up. Jag kanske borde kolla upp några andra. Så de har ju säkert mycket att vinna på att hon lyfter upp en ny publik.
Ja.
Men jag ska bara säga att...
Ja, men det där kommer nog...
Jag tänker att det här är så här... Across the board. För jag tänker, anledningen att jag vill ta upp det här egentligen för att jag tänker att det här är intressant för våra lyssnare. För att jag tänker att det är across the board som kulturutövare, så är man oftast lite mer sur och avundsjuk på sina gelikar. Eller de som rör sig i samma fält. Och det var lite det jag ville komma till. För att som då, säg att det släpps en ny bok av någon författare som är så här, inte jättebra, men får ganska mycket uppmärksamhet. Jag kommer störa på det. För att jag vill också ha den uppmärksamheten. Jag blir lite avundsjuk kanske. Och jag slåss om samma uppmärksamhet och känner så här, den här personen förtjänar ju inte alls det. Den är ju inte alls lika bra som min bok eller som min kompis bok. Men den får alldeles mycket uppmärksamhet. Jag kommer störa mig på det. Däremot den här komedisituationen. Jag skiter fullständigt med Hanna Nordström för att släppa en komedispecial. Inte kul för henne. Alltså jag har ingen åsikt. Medan som jag själva komiker och känner så här, fan det där skulle ju varit jag. Det fanns ju bara en special i år. Det skulle varit jag. Jag är mycket bättre. Och det blir ju alltid så, eller som musik till exempel, alltså, och så vidare. Men man, det är ju alltid så här, det är ju bara de som är närmast som bryr sig. Och det blir väldigt påtagligt att man har den här, jag tycker det är väldigt tydligt att de som stör sig på henne är ju själva komikerna. Alla andra är ju så här, hon får göra sitt, leva sitt liv liksom. Och det är också de
om
som
de hon, nu gör det. Eller
också,
liksom,
men det är också de hon stör sig mest på. För att hon la ju så här, jag har aldrig hört henne så irriterad över någonting i podden som över det här. Att andra komiker inte har lyft fram henne. Det var som en, man kunde känna så att det var genuin smärta i den uttalandet. Och det är också att hon då vill tillhöra den här gruppen och får inte riktigt den bekräftelse från gruppen som hon önskar sig. Och då gör det så mycket mer ont än att du har sålt ut två Globen med tusentals människor älskar. Du har Sveriges största podcast. Men ändå är det jobbigt att de här 20 komikerkillarna inte tipsar om det. Och jag kan känna igen mig den här känslan. Det är ju helt irrationell. Men man vill ju ha den här bekräftelsen av sina, av den gruppen man själv vill tillhöra helt enkelt. Liksom. Sina peers, precis.
Ja. Nej, men det enda man kan göra då är ju att vända andra kinden till. Alltså att man som så här, inte vet jag, lyfter dem istället. Alltså att man, det, då går man ju ur det ännu starkare. Att man så här, ja, nu har jag haft min special, nu ska jag uppa andra komiker. Alltså att man är övertydlig i sin liksom, alltså det är så jag tror man vinner. Att man som,
intressant. Ja,
om man som Håkan Hellström som är så här indie-pop-undret som säljer ut Ullevi. Han bjuder ju in väldigt många så här unga oetablerade sångerskor till sina spelningar. Och showar dem liksom, till exempel.
Ja.
Att det är nog ens enda, då kommer liksom, om de nu har någon slags agitation gentemot henne, så kommer de ju böja sig när hon är liksom extra nice. Och jag tror man måste vara extra nice när man är superframgångsrik.
Om man är stor måste man vara liksom snäll som Bamse.
Ja, verkligen. Jag kommer bara ihåg den, jag vet att de ryggdunkade väldigt mycket, särskilt den här liksom raw-generationen. Typ Mårten Andersson, Johan Glans, David Batra. Alltså de som skrev så här skämt åt parlamentet, åt varandra. Och hade sålde ut så här finlandsfärger och sånt där. Den mittemellan stand-up-generationen. Där minns jag att Ösnöjen en gång sa, i om det var ett sommarprogram eller en intervju, att han skulle ha sin första enmansshow på Cirkus. Någonsin. Och var så här skitnervös inför det. Och då hade hans kompis då, Måns Möller, som också är standardkomiker, han hade köpt 30 biljetter. Alltså på releasen.
Alltså det där är schysst beteende. Det där är nice.
Ja, och gett till sina ballaste kompisar liksom. Bara för då, det finns shit. Liksom inget. Det, ja, och det, alltså det är 10 år sedan jag hörde det. Jag bär med mig det och försöker verkligen leva efter det. Att om någon släpper en bok så köper man 5 stycken. Och liksom ger till folk som man vill. Man väntar inte på att någon annan ska liksom uppmärksamma det. Eller så här, hoppas det går bra för dig kompis. Utan man kan verkligen agera där.
Det tror jag liksom är så himla viktigt. Alltså det du säger nu. Ja.
Mm. Då är man ju en del av den. Då ser man till att det går bra. Inte ingenting annat.
Och folk minns ju det där. Inte bara den, nu minns ju du också det som inte ens var inblandad, men också de personen som får det här minns ju det. Jag minns ju vilka som har tipsat om min bok till exempel. Och jag hoppas att de minns att jag har tipsat om det, de kanske. Men man minns ju också, ja, nej, men jättebra tips verkligen.
Ja. Ska vi lämna lyssnarna med det här tipset och röra oss vidare? Du får gå in i rehab här så att du tar hand om dig efter den här traumatiska.
En bok som jag verkligen vill, jag har inte läst ännu, men jag vill väldigt gärna läsa och fått mycket, höra mycket gott om, Isabella Nilsson, som är en ung, eller ung, men yngre mig, några år yngre mig, författare, som har släppt en bok med lite så här, jag vet inte riktigt än, jag har bara kollat på den lite grann, men det är lite så här, nästan lite aforismaktigt, med lite så här roliga. Hon har också översatt Dorothy Parker, den amerikanska finurliga krönikören till svenska i en översättning som ska vara jättebra. Så jag är väldigt nyfiken nu på att läsa Isabella Nilsson. Så det kan jag tipsa andra om att kolla upp också.
Ah, jag kan ju tipsa om en låt. Mm. För jag håller ju på med musik. En artist som heter Jäger, som är svensk och ligger på Sony Music, men hon gör det mesta av sin musik själv. Men hon samarbetar med en av mina bästa kompisar, Jäv, producenten Sebastian Furrer, som jag brukar jobba med och som är ena halvan i Kassett. Och han har producerat massa Avicii och sånt där också. Han är fantastisk. Absolut världsklass. Han har producerat en låt som heter Water Pistol, som vi kan gå ut med.
Jag kollar här nu. Jäger stavas alltså Y-A-E-G-E-R, Jäger. Och hon har ju då 200,000 lyssnare i månaden, så det är ju inte jätteokända. Det är ju hyfsat stora namn.
Ja, men precis. Men det är ett litet fenomen att de lyssnarna, det är för att hon är med på en låt. Hon är featured.
Det där är så himla intressant.
Ja. Alltså. Hayden James heter... Hon gästar på en låt som heter Waiting for Nothing. Och det är liksom de lyssnarna som hon har då.
Ja, det här får vi prata om en annan gång. Det här är faktiskt en helt avsnitt att prata om det här med featuring och hur det påverkar Spotify.
Ja. Verkligen. Jag kan tell you all about it.
Ooh.
För att jag är inblandad i många sådana.
Okej, men...
Jag hoppas på succé för henne såklart.
Ja, vi kan ju gå ut på den låten då.
Nu uppar vi någon. Ja.
Vi kan ju köra den låten nu då, när vi avslutar.
Du, jag har redan satt på den. I klippningen alltså, utan att du vet om det.
Hej då allihopa, tack för att ni lyssnade.
Underbart. Ha
hejdå,
det så bra.
Hejdå,
hej, hej.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.